Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast, Två låtar och en kändis. Denna gång så befinner jag mig i Stockholm och framför mig så har jag en kvinna som har jobbat som ordningsvakt i Stockholms lokaltrafik och dessutom varit dörrvakt på flera utav Stockholms mest populära krogar. Hon är också en utbildad livvakt och blev känd för det svenska folket genom sin medverkan i tv-serien Tunnelbanan som gick på Kanal 5 och då som Tunnelbanenettan. Hon är också grundaren till den ideella föreningen Vid din sida som har som mål att ingen äldre i Sverige ska behöva leva i hemlöshet. Och för sitt arbete där har hon utsetts till årets stockholmare och även hunnit att debutera som författare till sin egen självbiografi mer än bara Tunnelbanenettan. Kära lyssnare, låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt presentera Jeanette Tunnelbanenettan Höglund.
Ja, men tack så mycket. Vilken fin presentation.
Ja, den är värd mycket mer egentligen med tanke på det fina arbete som du faktiskt lägger ner för de här äldre människorna som nu slipper att gå hemlösa och få vara fattiga. Inte minst i de här juletiderna som vi nu närmar oss.
Ja, det är ofta en väldigt jobbig tid för väldigt många. Inte bara äldre, utan ensamheten är väldigt påtaglig för en hel del. Så att det ska vi ändra på. Eller gör vi faktiskt. I 7 års tid har vi gjort det, så att det känns bra.
Verkligen. Och vi ska komma in mycket, mycket mer på det. Men den här podden handlar ju också till stor del om ämnet musik. Och jag tänker att det är något som berör oss alla på ett eller annat sätt.
Ja, men alltså var man än åker man bil eller om man går ut på klubbar eller sitter hemma i soffan och bara alltid musik i bakgrunden. Min radio rullar på dygnet runt. Och så jag katter, jag vill att de ska vara när de är själva, så ska man ha musik både i vardagsrummet och i köket. Och i bilen när man åker långt. Och så musik gör ju väldigt mycket för dig. Jag menar, är du stressad, sätt på någon skön musik. Och liksom är man ledsen, sätt på någon musik som får... Ja, men det betyder mycket med musik, absolut.
Du, jag tänker att du har ju gjort en fantastisk resa ifrån Hälsingland till Stockholm och naturligtvis har det ju hänt en hel del som man kan läsa i din bok och så vidare, men om man kortfattat ska ta det lite, hur gick det till när du hamnade ifrån Hälsingland till storstaden Stockholm?
Alltså, man kommer från en liten by i Färila som ligger utanför Ljusdal, så finns det inte så mycket att jobba med. Jag visste ganska tidigt att jag kan inte jobba med det jag vill jobba, för jag vill jobba inom säkerhetsbranschen. Och min pappa är ju inom säkerhetsbranschen och bor i Stockholm, så att jag visste tidigt att när jag fyllde 18 så flyttade jag till pappa. Och sen var det naturligt liksom, att jag flyttade dit liksom, och började jobba med det jag gjorde.
Kände du att det var ditt kall redan som liten att få hjälpa andra människor på ett eller annat sätt?
Ja, men det har nog alltid funnits där. Jag har alltid varit beskyddande med min mamma framförallt. Så att jag visste nog ganska tidigt att jag skulle bli en sån som jobbar med säkerhet, absolut.
ordningsvakter eller dörrvakter som det också är då. Är inte det ett yrke som får mycket skit och att det egentligen är lite konstigt att man faktiskt vill bli det?
Jag tror att alla de här jobben som är polis, ordningsvakt, alltså det blir ju en del skit för att man vill ju inte bli omhändertagen, avvisad eller avlägsen eller gripen liksom. Men man blir ju inte det om man sköter sig.
Nej.
Så att jag visste att det hände mycket och att man kan skydda många. Så att för mig var det liksom att jag kommer klara det, för jag är sån, jag har lite skinn på näsan och visste att jag ganska tidigt att jag är ganska tuff liksom. Så att jobba med hjärtat så brukar det bli rätt liksom, och man behöver ju inte gå in med en attityd, utan det gäller ju att tänka och prata först, sen använder man musklerna efteråt kanske.
Mm. Det är inte riktigt det Magnus Uggla sjunger om i sin text, men vi kan ju höra och se vad han säger.
Ja.
Ja, och du, är det så en dörrvakt är?
Nej, inte jag i alla fall. Nej, men jag var ganska, när jag kom till dörren på Café Opera, var min första dörr jag jobbade på, då åkte vi förbi där med en polisbil, jobbade på arresten då, 7 år. Så åkte vi alltid förbi, jag fick följa med ibland i polisbilen när det var lugnt på arresten. Då åkte vi förbi Café Opera och jag var så här, hade läst om det i tidningen, Café Opera liksom. Jag var ganska norrländsk liksom. Så jag sa, kan vi åka förbi Café Opera? Och så åkte vi förbi där och så står Heidi där som är då ansvarig för dörren. Och så kom hon fram och sa, hej hej, allting lugnt, säger polisen. Ja, säger hon. Och tittar jag fram mellan sätena och bara, jag är också ordningsvakt. Och tittar på mig, så hon bara, jaha, vad bra, då kan du komma och jobba här på lördag, vi behöver folk, sa hon. Jag bara, va? Ja, vi behöver lite tjejer i dörren. Jag bara, jag trodde att det var ett skämt. Så jag bara, ja, jag kan komma, jag var ledig då. Så att jag fick komma och provjobba på Café Opera, bara så där, pang. Alltså så många som har sökt jobbet och jag fick alltså en inbjudan av Heidi. Så att jag trodde jag levde i en slags dröm där. Men sen så kom jag dit och sen så var det klart. 11 år.
Det var starten till tunnelbanenätten, ja, som vi ska komma starten in på sen.
Ja, men det var det nog. Jag hade faktiskt jobbat lite grann i tunnelbanan innan, men det var bara 3 år. Och så böt jag till, då var på ABAB då. ABAB var det första liksom, man jobbade, hade maskinjackor och basker på sig i tunnelbanan. Men det var inte så roligt, jag kände det var inte min grej då på den tiden. Så 3 år var jag där och sen hamnade jag på arresten och sen i dörren.
Mm. Och sen i tunnelbanan.
Och sen tillbaka till hemmet kan man säga. Dörren, eller tunnelbanan, ja precis. Ja, kändes precis hemma då. Mm.
Du, jag tänker ju som sagt att musik är ett ämne som berör oss alla på ett eller annat sätt, som vi faktiskt var inne på där. Men vad är egentligen ditt absolut första minne till musik som du kan härleda till från en sån där tidig ålder?
Mamma och min syster spelade då alltid country hemma. Alltså det var hela tiden. Min syra gick och sjöng country på toaletten, vid te. Alltså det var alltid country på. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. Och morsan spelade det. Och jag bara kände så här, orkar inte. För jag är ingen country-tjej. Så att för mig var det bara så här, åh, jag gillar mer disco då. Jag älskar dansa, gjorde jag på den tiden. Så att så fort att jag kom iväg därifrån så var det absolut inte country. Jag gillar ju mer så här liksom, Noise, Gyllene Tider, Backstreet Boys, alla de här liksom. Det var mina grejer.
Mm.
Helt tvärtom.
Ja, Noise kanske inte är så konstigt med tanke på den här, tänker jag.
Ja, den gick flitigt och jag ofta får jag den till mig så här, åh, Jeanette, då spelar de den. Den var i våra soppkök så kan musikanterna ibland spela en kväll i tunnelbanan, så den där kommer jag aldrig undan.
Nej, jag förstår det av naturliga skäl.
Mm.
Du, vilken var då den där första plattan som du kom att köpa för egna pengar som du kan komma ihåg?
Alltså jag är så dålig på det här. Alltså jag kommer ihåg att jag hade en kassettspelare i min bil när jag körde bil.
Mm.
Och då stoppade man in så här kassettband. Morsan, de hade ju så här platta, man la på fina plattor och grejer. Men jag hade ju en kassettspelare och bandspelare på rummet. Och jag spelade nog mycket så här Gyllene Tider, Backstreet Boys och såna grejer. Det var mest det jag gillade liksom.
Så sätter och spelar in från den här så kallade trackslistan då.
Ja, men precis. Ja, exakt. Så var det nog. Så det kommer jag ihåg. Och alltid körde bil så hade jag alltid det på. Inhälliga band. Stoppade in i radiospelaren i bilen.
Mm. Var du väldigt ordningsam redan som ung?
Nej, alltså, jag har aldrig varit så här busig liksom. Jag har alltid varit en fotbollstjej, spelat fotboll, jag har aldrig druckit alkohol hela mitt liv, jag har aldrig rökt, jag hade gjort de här busen som många av mina klasskompisar gjorde. Mina kompisar, de var lite busiga, jag kan tjuvröka, åka på skolgården, dricka hembränt, du vet, det var ju det där uppe, mamma var borta liksom, så åkte de iväg och hade fest. Jag har aldrig varit en sån, aldrig.
Nej. Jag får ju uppfattningen att du är en väldigt rak tjej som rakt av säger vad du tycker och tänker.
Ja, men det är jag. Absolut. Och det kan ju vara lite jobbigt ibland.
Var du sån redan då?
Ja, alltså jag har nog alltid varit lite så här udda Stockholmstjejen. Liksom. Jag var ändå född i Stockholm och kom till Hälsingland. Och jag var väl lite så halvmobbad i skolan utav vissa för att jag var lite gullig och blond och sådär. Liksom, killarna gillade mig när jag var liten och yngre. Så att, och jag kunde säga till tjejerna vad jag tyckte och tänkte. Och en gång så satt en tjej och höll på att reta mig bakom mig i klassrummet. Och då sa jag till henne, sluta inte du med det där, då jävlar liksom. För min pappa sa till mig att Jeanette, du ska alltid slå tillbaka. Du ska aldrig ta skit. Så jag vände mig om och bara sa till henne, lägg av en gång till. Och då jävlar, så jag tog en stol och kastade på henne så att det var värre skri. Men då lät hon mig vara sen.
Sen var det klart.
Ja, jag sa det bara, passa dig. Och då måste man utföra det också. Kan inte säga så här, om inte du slutar nu så kommer jag göra det. Och gör man inte det då, vad ger man för förtroende då?
Ja, det
gäller
bra.
Att fullfölja det här va?
Mm, det gjorde du.
Absolut, jag har gjort hela mitt liv. Säg till dig, om inte du går ut härifrån nu, tunnelbanan, då kommer jag lyfta ut dig. Och gör jag inte det då, alltså hallå. Så jag får alltid lyfta ut dem.
Ja, det kanske man inte vill.
Inte av en tjej.
Nej. Jag kom på en grej nu när vi satt här och pratade om din ungdom också. Att jag läste någonstans att du var på väg att bli modell också.
Ja, jag var ju ung och vacker då. Och min pappa hade fått kontakt med en, det var en modellagentur som hette min pappa. Så jag hade möte med dem på Sheraton Hotel, kommer jag ihåg. Det var en agentur i Paris. Jag har gått mycket modvisningar när jag var ung. Kristin Kaspersson hade en, vi gick i samma skola, hon och jag på gymnasiet. Så hon kastade mig till en modvisning där. Och sen så var det hon som hennes kompis som var modell i Paris. Och de ville ha mig till Paris. Och jag är en sån här fotbollstjej liksom. Och gillar att äta och gillar att leva livet. Så att för mig var det inget som jag hade drömt om. Men min pappa hade ju värsta grejen på gång där till mig. Men jag var i USA då. Åkte till USA och hade jättekul. Käkade mycket hamburgare och grejer liksom. Så att när jag kom hem då hade jag ingen intresse att sluta äta. Hallå, alltså. Livet är för roligt för att sluta äta och bara se smal ut. Så att jag sa nej till det där. Men jag har gått mycket mannekäng. Jag har vunnit en del så här unga skönhetstävlingar när jag var ung. Men det är en karriär som absolut inte är min grej. Absolut inte.
Nej.
Aldrig varit någonting som för mig. Nej.
Du lever din dröm just nu.
Jag lever mitt i min dröm. Jag är precis det jag vill vara i livet.
Underbart. Mm. Det här med att vara ordningsvakt på de här Stockholms fina krogar. Mm. Hur är det?
Ja, men alltså, det är ju väldigt roligt, för man tänker så här, det första man ser är ju dörrvakterna när man kommer till stället och det sista du ser när du går därifrån. Och allt som händer där inne, det är viktigt att man har ett bra sätt att jobba på liksom. Så att på Café Opera framförallt var det ju proffsigt, där står inte vi som så här bulkiga vakter och musk, utan där är man ganska stiligt klädd. Om man liksom håller ordning på stället så att det är trevligt och stoppar de som inte ska komma in. Så att det var ett väldigt hedersvärt uppdrag. Det är ett väldigt fint ställe i Café Opera. Så att det var inte som andra klubbar riktigt. Och alla ville komma in på Café Opera. Och alla ville komma förbi vakten. För komma förbi, det står ju folk runt om dig. Och alla ville vifta med händerna. Bara, för att komma in. Och kändisarna stod där med sina VIP-kort liksom. Så det var ju så hett då.
Mm. Du har en annan story, jag menar någon annan kändis.
Ja, alltså man har verkligen träffat mycket kändisar och jag är så tacksam för jag känner ju väldigt många idag. Och det är väldigt bra när man har uppträdanden och galor och grejer, man vill ha artister, så ställer de ju alltid upp. Mm. Så gärna gamla dörrvakter som de känner igen.
Det är ju underbart.
Ja. Nej, jag har aldrig behövt, alltså måste jag säga det, de här artisterna och kändisarna, väldigt, väldigt trevliga. Jag har nog aldrig mött någon riktigt elak. Jag har ju träffat världskändisar också, många världsartister som har kommit till Café Opera. Så att det har haft väldigt kul. Mm. Träffat mycket människor.
Men förutom Café Opera så var du även på Spybar och Sturehof.
Ja, men precis. Mm. Oscar's Bay Bar också, det var ett ställe man går efter alla andra uteställen. Öppet till 5. Och där hände det ju massa. Där var det ju riktiga ragga slagsmål. Alltså där var det ju, där skulle man in och där var det ofta slagsmål. Det kunde stå rubriker i tidningen, blodigt slagsmål på Spy Bar, och Fadde var frontfiguren liksom. Så där fick vi slåss mycket. Sturehov också, väldigt fint ställe, väldigt lugnt. Där kommer alla in. Alltså det är mycket skillnad. Men Spy Bar var ju lite så här slogs man. Där var det liksom knivar och det var knytnävar och jag fick en pistol i pannan och sådär grejer. Så det är massa grejer där.
Ja, alltså jag tänker ju att när man har läst om det, att både missbruk, ensamhet och självmordsförsök och allt våld och annat, det är en stor del av din före detta vardag, får man ju säga då.
Ja, men så är det ju. Jag har ju fått sett väldigt mycket i tunnelbanan framförallt. Det är ju en plats där människor möts och mycket missbruk, ensamhet, självmordsförsök, självmord. Och liksom, ja, det händer mycket där hela tiden. Det är aldrig så att det är helt dött i tunnelbanan, utan det händer saker hela tiden.
Har det format dig lite till den personen du är idag?
Alltså jag har ju aldrig förändrat mig, utan jag är ju en ganska lugn person. Och när det är väldigt mycket att göra, när det händer mycket, så blir jag väldigt lugn. Så att jag kan bli mer stressad över att det kommer en dyr elräkning än att det blir fullt slagsmål på en perrong. Så att jag vet inte om det har format mig. Jag tror jag har varit likadan hela tiden.
Hur ser du på klimatet på stan idag liksom? Har det förändrats sedan du började?
Ja, alltså, klimatet är väldigt hårt idag. Det är så mycket vapen och de har gått ner i åldrarna framförallt. Alltså, nu är det en 15-åring som går med en pistol liksom. Och de skjuter ju ganska lätt liksom. De hamnar i gäng. Och sen det här med droger har ju gått ner i åldrar. Alltså det är jättesorgligt att se unga trasiga människor som är 15 år som är redan riktigt, alltså, narkomaner. Det är jättehemskt.
Ja, verkligen. Med det sagt så är det ju så att vi behöver den här typen av organisationer som hjälper andra människor. Och du har valt att hjälpa de äldre. Och då undrar man ju, hur kom du in på det liksom?
Nej, men min mamma jobbade på ålderdomshem och jag följde med henne på sommarlovet ofta och var med. Och jag tyckte det var så roligt att få gå in och hjälpa till och kamma håret på dem och du vet, så här, ge dem fika. Och jag har alltid tyckt om de här äldre och att få höra deras historia. De har alltid fascinerat mig. Så att när jag jobbade i tunnelbanan så träffade jag ju väldigt sällan pensionärer som var ute ensam på kvällarna liksom. Men jag träffade en pensionär ute på natten och han berättade att han var hemlös. Och där liksom kom det här, men gud, jag har ju sett dem på ålderdomshem eller ska sitta hemma och dricka kaffe och ha det bra. Men här var en man som letade tomburkar klockan 2 på natten. Så att där kom det liksom naturligt att jag måste göra det åt det här.
Vad hände sen?
Nej, men han berättade att han hade blivit hemlös för att hans fru dog 2 år innan. Så att han hade sån djup sorg. De har varit livskamrater i liksom 50-60 år. Liksom. Träffades när de var väldigt, väldigt unga. Och så dör hon bara. Och då har han hennes pension i 1 år. Sen försvinner den. Och där står han med lika mycket räkningar som hade innan. Och allt kostar lika mycket. Fast han hade en mindre pension. Och den här generationen som är nu med äldre, de är väldigt stolta. De vill inte be om hjälp. Så att han bad aldrig om hjälp till sina barn. Han berättade att han aldrig frågat dem om pengar. De visste inte ens om att han var hemlös. För det viktigaste för honom var att han hade lite pengar så han kunde i sin pension skicka pengar till barnen och fyllde år, barnbarn och sådär. Så att han bodde hissar och åkt på nattbussar och hade fått lämna sitt hem. Så att han berättade att det finns många som mig. Jag tänkte att han måste ju skoja. Det finns inga pensionärer som är hemlösa. Men berättade att på centralstationen sitter en hel del. Så jag åkte dit dagen efter när jag var ledig och måste kolla det här. Det stämde verkligen. Han sa att de sitter på bänkar. De har ofta en papperspåse med tomburkar mellan knäna och sitter och sover rakt upp och ner. Jag bara, va? Åkte dit mycket riktigt, satt de där. Flera stycken. Och jag tänkte så här, men gud, så här kan det inte få gå till. Alltså, de har jobbat hela sitt liv, byggt upp vårt samhälle. De ska inte sitta på en parkbänk eller på centralen. Så jag gjorde en insamling på Facebook och gjorde en livesändning och berättade vad jag hade sett. Och då var jag inte speciellt offentlig så, utan med att jag, alla visste att jag var dörrvakt och att jag jobbade liksom, de visste ju vem jag var. Så det var lättare för mig att samla ihop pengar, så jag fick ihop 32 000 på en vecka. Och sen så började jag köpa kläder och skor och vantar och bad min kompis köra runt mig på alla olika ställen så jag kan köpa in för de här pengarna och så ska jag visa upp dem att det här är liksom, har vi köpt. Och jag fyllde förrådet mitt hemma i källaren. Och sen bestämde jag att en onsdag klockan 23.00 ska jag åka ut till centralen. Och då åkte vi dit. Hade med oss mackor och kaffe och te och allting. Och så gick jag in på centralen själv och sa hej, hej, jag heter Jeanette. Och där ute i min bil så har vi massa kläder och mat och grejer. Så följ med mig ut. Du kan inte ha de här trasiga skorna på dig med eltejp eller den här dåliga jackan. Så jag hade med mig 30 stycken nu tror jag. Och ställde sig runt min bil och så tittade jag på dem rakt upp och ner. Ja, medium, large. Så sa jag till dem att det enda jag vill ha nu är en kram. De bara tittade på mig, men vi är smutsiga. Jag bara, nej men det bryr jag mig inte om. Utan en kram och så får du nya skor. eller en ny jacka. Och du ska slänga dina gamla i den här sopsäcken. För annars vet du att de tar med sig det bara så går de. Så de stod där och bytte om, tog på sig nya skor. Många hade tårar i ögonen, fått nya vantar. De har helt plötsligt blivit sedda. De har ju varit en osynlig grupp. Så att vi hade ett väldigt fint möte där. Och sen stod de åt mackor och pratade och berättade sitt liv. Och den äldsta var jag 80 år. Och jag sa till dem att det här är jättesorgligt. Liksom. Så här skulle det inte vara. Och då sa de till mig, kommer du komma tillbaka? Och jag sa absolut, jag kommer komma varje onsdag och varje söndag. Och det har vi gjort hittills, fortfarande på samma, men inte samma ställe utan vi är lite ovanför nu. Så att vi har aldrig missat en onsdag eller söndag i soppköket. Och idag är det inte bara 13-40 stycken, nu är det 130 pensionärer som står där liksom och väntar på att få. Då får vi, alltså, vi beställer hemlagad mat idag liksom. Så riktigt varm mat kommer till soppköket, delas ut med frukt och grönsaker och näringsdrycker och allt. Och så har vi klädutdelningar, så att det har blivit stort liksom, från att vara väldigt litet. Och man ser också att det är så många som kommer nu. Och nu är det inte bara hemlösa, det är även fattiga som inte har råd att betala sin elräkning eller hyran är betald, det finns inga pengar kvar. Så att de som står i våran kö är antingen väldigt ensamma eller väldigt fattiga eller har ingenting, helt hemlösa.
Ja, det är fruktansvärt fint gjort.
Ja, den äldsta är 94 år. Men hon är inte hemlös, men hon är väldigt, väldigt fattig. Så att det är sorgligt.
Ja, verkligen. Var det därefter som du kom att bli tunnelnätta?
Ja, alltså då i samband med det så tunnelbanan gick ju på tv redan. Och så var det, stod det på våra omklädningsrum när vi kom till jobbet, så stod det så här: vill du vara med i serien Tunnelbanan så kontakta liksom, Alaska Film tror jag det var. Och jag kände bara nej, alltså jag är för gammal för att vara med på det här. Liksom. Ska jag springa runt där med ett kamerateam och visa röven bakifrån? Alltså jag var väldigt så här, nej, jag vill inte bli filmad och visad liksom. Men jag lät de unga vakterna, de kan göra det där. Och sen så var det ett slagsmål på Östermalmstorg, ett riktigt slagsmål. Så vi svarade på det anropet en kväll. Och då var ju kamerateam ute med andra patruller, för jag var ingen intresserad. Och då åkte vi till Östermalmstorg, jag och min kollega, och det var värsta slagsmålet där. Så jag gjorde min grej, jag och min kollega, jag bara, liksom, det gick fort. Bara. Jag är ganska trygg i mig själv, så att jag menar, jag var inte så rädd för att åka på ett slagsmål. Liksom. Det var vår vardag. Men det gick väldigt bra. Och efteråt så sa det här kamerateamet som följde en annan patrull: du Jeanette, kan vi få prata med dig om det här? För det såg så häftigt ut, och det gjorde, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Jag vet inte vad jag gjorde, men det var någonting som de uppmärksammade. Så jag bara, men jag kan ju berätta om det liksom. Så jag berättade det. Och sen dagen efter så ringde min arbetsledare till mig och sa: ja, Jeanette, du måste vara med i tunnelbanan. Jag bara, aldrig. Jo, du måste vara med. Då hade de ringt från Kanal 5 då, till min chef och sagt att vi måste ha med Jeanette i tunnelbanan, annars blir det inget bra. Jag bara, varför då? Jag är en gammal kärring, liksom, orkar inte springa. Jag gillar att prata med folk, sitta på en bänk. Alltså jag är sådär, varför ska man leta jobb när man jobbar 12 timmars pass? Det räcker att bara gå runt och chilla. Liksom, och ha, för jobbet kommer ju till det i alla fall. Jag älskar det mitt jobb, liksom, prata med människor. Mm. Och de bara, det är just därför. Så jag bara, så att om han börjar muta med semesterdagar och grejer. Så jag tänkte, okej, vi prövar en helg och ser hur det går. Och där började det. Och sen var det 6 säsonger.
Ja, det är inte dåligt.
Nej, det vart en del där.
Hur skulle du säga att det har påverkat dig då? För nu har du ju blivit tunnelnätta med hela svenska folket.
Tänk att man är det fortfarande. Det går ju repris varje dag.
Ja.
Nej, men alltså det har ju... Alltså, jag tror att folk har fått en annan bild. Många har fått en annan bild av oss vakter. Att det är inga liksom robotar som går där och slåss med alla. Utan sen finns det ju rötägg inom alla kårer, det vet vi ju. Men att man kan vara snäll och ändå kunna lösa en situation. Man behöver inte alltid till muskler. Utan jag kan ju gå med dem armkrok ut, en jätteberusad. Eller skoja till det så att det blir... Helt plötsligt slutar de slåss för att skratta istället. Alltså jag har gjort så mycket roliga saker. Så att ja, alltså man behöver inte liksom bli aggressiv för att göra sitt jobb. Liksom.
Nej, men jag läste ju också att du var en utbildad livvakt.
Mm. Också väldigt konstigt faktiskt. Men när jag jobbade på Norrmalmspolisen som arrestvakt så jobbade jag 7 år, från 91 till 97. Och 97 skulle polisen varsla, jag tror det var 700 stycken. Och då är det så att för civilanställda skulle de varsla. Då fick man då, är man först in så här, så blir det sist ut. Och är man tvärtom sist in, först ut. Och jag hade bara jobbat 7 år, så jag hade inte så mycket att komma med. Så jag åkte med på det där. Ja. Och då sa de till mig så här att ja, men du får välja på 3 månadslöner eller liksom en utbildning. Och då gick jag runt och tittade så här, fan här, livvaktsutbildning. Så då sökte jag den livvaktsutbildningen, så den blev betald för mig. Och så gick jag den utbildningen, jag var enda tjejen. Och sen tänkte jag, fan det här var ju roligt. Så jag sökte även utbildning i USA, så jag drog dit också. Så att jag är lite halvgalen, så här, jag var i alla fall, idag ska jag inte göra det.
Men blev du livvakt?
Jag blev livvakt, ja, absolut. Jag jobbat lite här och där och har verkligen sett många sidor.
Får du säga vilka du var livvakt åt?
Nej, man får aldrig säga det. Men jag kan säga att de var väldigt rika. Men det var inga superstjärnor. Men jag var ändå tjej också. Och när jag åkte till USA så var det inte många tjejer som var livvakter. Men min kompis däremot, han jobbar till de här stora superstjärnorna. Så jag brukar ringa honom ibland fortfarande. Då brukar jag sitta, jag sitter i bilen och väntar på oss. Och sen superstjärnor som jag inte säger då. Så att, hade jag varit kvar i USA så hade jag säkert jobbat med de stora. För jag hade ju ingångar. Men jag längtade hem faktiskt. Jag längtade hem till mamma. Jag längtade hem till mina kompisar och det här livet. Så det var nog inte riktigt min grej i stora hela, i längden. Så jag kom tillbaka till dörren med massa utbildningar. Och jag är på skjuta var jag också.
Ja, och var du det när det gällde fotboll också?
Ja, där var jag. Jag har alltid varit väldigt lat. Jag var nog latast i hela fotbollsserien där. Men jag var snabbast. Jag var väldigt snabb. Jag var en tung center. Så att min fotbollstränare kom på en grej han skulle göra för att jag skulle orka en hel match liksom, eller och göra mål, för jag var otroligt snabb och var duktig på att skjuta. Så han satte mig alltid första halvlek på en match, och då var jag så jäkla taggad och bara ville komma in liksom. Så att när han släppte ut mig andra halvlek, då var det som en bara, de kallade mig för älgen va. Så jag var som en jävla stormvind på planen och gjorde alltid mål, och alltså det var riktigt smart av honom, för då orkade jag en hel halvlek.
Du gick på din vilja då?
Ja, men jag är lat och alltid varit lat, och liksom är man lat måste man vara smart.
Ja, det kan ju vara en fördel.
Ja.
Men nu är du inte särskilt lat, det skulle jag inte säga.
Nej, nu jobbar jag för mycket nästan, min kropp är lite trött. Men jag älskar det jag gör, så man får ju mycket energi till det.
Ja, vi sitter ju faktiskt här idag på din enda lediga dag, mer eller mindre.
Ja, och på min fritidsgård, pensionärer.
Ja, ja, den är fantastiskt
fin. Ja, det är mysig.
Ja,
det... Så där ser du bilden där, statsministern och jag.
Stefan Löfven, ja, precis.
Ja, för detta, Nej, men det var roligt.
Ja, det har verkligen blivit uppmärksammat det du har gjort.
Ja, vår organisation har gjort skillnad, men det räcker ju inte, för att politikerna gör inte sitt jobb tycker jag. Så att fortfarande får vi kämpa i motvind, men en vacker dag så.
Vad är lösningen på det?
Lösningen är att pensionen inte ska vara så låg, och att de inte ska behöva betala skatt på sin pension som man har jobbat in hela sitt liv. Jag tycker det är bedrövligt. Och sen att man måste ha ett system som fångar upp människor som blir äldre. Många har ju inte ens bank-ID. De har inte ens en modern telefon. Alltså de är ju gamla. De måste få lära sig det nya. Allt är så himla tekniskt nu. Allt ska vara på mobilen. Man ska signera in på en jävla bank-ID. De ska göra massa grejer där. De kan inte det. Kontanterna försvinner mer och mer. De här vill ha några hundra i plånboken. Så att det måste ju ses över, att låta liksom de här äldre få hjälp.
Absolut. Och nu ska du få lite hjälp utav mig när jag tänker be dig presentera ditt första låtval för dagen, som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem, och inte minst varför såklart.
Jag har ju varit med om en hel del nu senaste åren här i min organisation. Det har varit väldigt jobbigt, och då har jag en favoritlåt som jag brukar slå på när jag behöver andas lite. Och det är han Thomas Stenström som heter Andas in, andas ut. Den behöver jag ofta tänka på.
Jag har sjungit för sista gången, jag har sprungit men aldrig dit jag ska nu. Och dit jag ska nu. Och jag väntar vid solnedgångens hav för att se om det blir en annan dag nu. En bättre dag. Andas in, andas ut. Det blir bättre till slut. Så andas in, andas ut. Andas in, andas ut. Andas in, andas ut. Det blir bättre till slut. Så bara andas. Jag föddes med hjärtat utanpå. Det har gått sönder en gång eller två. Men jag hör det slå en. Vill du se något så får du blunda hårt. Andas in, andas ut. Andas in, andas ut.
Den här låten tycker jag är så härlig, för den får mig att tänka, glöm inte, ibland så glömmer jag andas. Alltså jag är så här, går i som ett och så bara. Så att den får mig att stanna upp och så bara andas in, andas ut. Jag kör på i ackord ibland.
Mm. Du, då blir det väldigt spännande om vi ska fortsätta på det spåret. För nu tänker jag så här, att du ska få befinna dig på en öde ö. Du ska vara där i ett helt år och du får bara ta med dig musik till den här öde ön ifrån en artist. Vem skulle det bli?
Oj, ja, det blir inte Lasse Stefans, för jag gillar inte dansmusik. De är jättebra. Nej, men jag gillar, alltså här låter säkert klyschigt, men jag gillar verkligen Benjamin Ingrosso. Jag tycker han har så härlig röst och han har så fina låtar. Så jag skulle nog ta med mig honom faktiskt.
Benjamin Ingrosso, ja, och tunnelbanenettan på en öde. Då...
Ja, men vi har ju haft ett möte han, jag förstår, när han var en liten pojke.
Mm-hmm.
Han kom till Café Opera när han var kanske, vad kan ha varit, 8-9 år. Det finns ett videoklipp som rullar på det runt om i Sverige när han kommer och åker limousin. Och så ska han ge sig in på Café Opera. Vi gjorde en sketch utav det här, så de frågade om jag ville med på den. Och han höll ju på mycket med teater och lite så här musik och grejer när han var liten också. Ja. Så då kom han med två livvakter så här, låtsas. Och så ska han ha kristat över sig ett ID-kort, eller ett körkort bara, så med sin bild, så att han skulle vara 18 år och komma in där. Och då säger jag så här, men det här är ju inte du. Det är det visst, det var så kul. Så att han har väl varit med väldigt många år, lilla Benjamin. Jag har sett honom växa upp och bli en fantastisk artist.
Mm. Mm. Ja, men då låter ju som ett klokt val.
Ja, jag tycker det. Han följer med mig.
Ja, det får han göra. Mm. Vi ska ta oss till ett helt annat scenario, men också i musikens tecken. Och då är det så här att nu tänker jag att du, trots att du är lite lat, så är det faktiskt så att du går hemma och städar.
Mm.
Radion är påslagen. Mm. Och helt plötsligt så dyker upp en låt på den här radion som får dig att känna att nej, 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 inte en chans. Jag stänger av eller byter kanal.
Mm. Vad kan det vara då? Alltså jag gillar ju inte hårdrock, det värsta jag vet. Jag gillar inte jazz. Så att kommer något sånt då liksom. Men om det är någon speciellt låt du tänker på, eller? Som jag inte gillar. Oh my god, vad kan det vara? Alltså jag är dålig på det. Alltså du ställer mig tufft mot väggen här nu. Jag städar och så kommer det en låt som jag inte tycker om liksom.
Ja.
Mm. Så jag vet verkligen inte. Jag brukar bara låta det rulla liksom. När jag städar hör jag i alla fall inte. Dammsugaren är på. Så jag blir så, oj, det blir så svårt. Jag kan ingen namn just nu. Jag är dålig på det här.
Ja, ja, men då nöjer vi oss med att hårdrock eller jazz, det är
ja, men det
då.
Går inte. Alltså, jag får inte huvud.
Ja. Då stänger vi av helt enkelt.
Ja.
Ja. Du, någonting som du inte skulle stänga av, det är förmodligen den låten som någon skulle kunna få skriva om tunnelbanenätten. Och det undrar jag, vem skulle kunna få skriva sången eller visan om tunnelbanenätten?
Ja, med Benjamin såklart.
Benjamin?
Han är så duktig. Han är ju ett musikaliskt geni. Han skulle göra jättebra, tror jag.
Ja, Benjamin ligger bra till.
Ja, men han är fantastisk. Jag tycker han är... Alltså, han är en, nu är han så mycket yngre alltihopa, men han är otroligt duktig. Jag gillar ju svenska låtar också. Jag tycker det är härligt att lyssna på. Han är bra, han skulle få göra det faktiskt. Jag tror han ska göra en jättebra låt om mig där.
Mm. Mm. Vi får se om han dyker upp igen nu, ja, när jag kommer med nästa,
ja,
fråga, okay.
Ja.
För nu ska du befinna dig i det här scenariot,
ja.
Du är hemma. Du ska ha en middagsgäst. Mm. Du får välja precis vem du vill. Mm. Död eller levande. Mm. Det är bara fantasin här nu som sätter gränserna.
Mm.
Jag vill veta vem den gästen hade varit. Var du hade bjudit den här gästen på till middag. Och till vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till det här fantastiska scenariot.
Oh, alltså jag har ju en drömman, va?
Mm-hmm.
Som är jättekänd. Och han heter Dwayne Johnson, The Rock.
Ja, ja, ja,
alltså,
ja.
That's my type of guy. Alltså. Därför är jag singel. Finns ingen som han. Och ska bjuda på fläskfilé och pommes frites och bea. För det enda jag kan laga mat. Det enda jag kan, liksom. Typ. Och så skulle man lyssna på en låt också.
Mm.
Mm, jag tycker faktiskt att en väldigt sexy låt. Alltså sexy musik. Det är hon, vad heter hon då? Beyoncé. Alltså hon är ju riktigt bra. Alltså. Och jag älskar även J-Lo. Hon sjunger jäkligt bra.
Mm.
Så de låtarna, alltså just låter vet jag inte, men jag kan inte vad den heter, men den är så här, ah, men det är livligt, vet du vad heter den? All the single ladies. Ja. Den är så bra, för jag är ju single, va. Och så kan han bara, oh. Den gillar jag.
Ja, det hade blivit en het middag.
Ja, men det blev helt med tanke på den låten. Och så liksom sitter man och diggar så här. Det kan bli skitbra.
Mm. Sen har du bojat honom och...
Ja, han fängsade på och med händerna på ryggen. Så han kan inte göra någonting. Så här, it's mine.
Ja, underbart. Vilket scenario.
Ja, vilken film.
Ja. Du, nu när vi ändå är inne i det här roliga fantasinstecken. Mm. Vi fortsätter tycker jag. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nu ska du in i det här scenariot. Du är i final i Let's Dance.
Oh my god. Mm.
Nu vill jag veta med vem du hade dansat. Och här är det också bara fantasin som sätter gränserna. Du får välja precis vem du vill. Död eller levande. Och givetvis då till vilken låt.
Mm. Alltså det måste ju vara en man som kan hantera mig. Jag är ingen liten kvinna. Det går ju inte att hoppa upp i famnen på någon liten, alltså en liten dansare som är så smal. Det måste vara en rejäl karl. Så där måste vi ha Dwayne också. För han är ju stor och stark. Jag kan se om vi hoppar upp i hans famn. Liksom, och verkligen bara swinga runt där. Och så någon sexy låt. Så här.
Mm. Vilken skulle det vara?
Åh, men gud. Alltså det är svårt alltså. Jag och titlar. Det är väldigt svårt. Jag hör massa musik och känner massa musik, men just titlar till låten. Ah, too sexy for my love. Vad heter de? De här, Right Said Freddy. Vad heter de? Nej, men det måste ju vara någon bra låt här som vi kan göra en bra dans till också. Ah, fast, ja, alltså Stevie Wonder alltså. Ja. Han är bra. Tänk en liten slow motion dans med honom där. Med Stevie Wonder. Ja, men han är bra.
Ja.
Alla hans låtar är jättefin.
Det får bli en utav hans...
Ja, gud, alla är ju så fina och romantiska liksom. Och så blir det en tryckare på det.
Ja.
En sån här snygg tryckare som man kan verkligen dansa så sensuellt och sexigt.
Vem vet, det här kanske blir verklighet?
Ja, men kanske inte Dwayne då, men... Ja, det har ju lagts ner nu då, annars kan du vara med.
Ja, 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 vem vet, det kanske startar upp igen.
Ja.
Du, nu tänker jag så här att vi ska komma in lite på att du har hunnit att bli författare också.
Mm.
Hur gick det till?
Jag kommer ihåg på tåget upp, jag skulle uppåt i landet, och så skriver min fotograf till mig, Maria Österling. Hon brukar fota mig på olika grejer. Och så sa hon så här, du har aldrig tänkt på att skriva en bok? Jag bara, nej, det har jag aldrig tänkt på. Och då sa hon, men jag tycker du ska skriva en bok, för jag känner några bokförlag som har pratat om dig och sagt att de vill försöka få tag i dig liksom. Jag bara, men gud, vart det så här, men alltså, jag kan inte skriva. Jag skriver väldigt mycket i sociala medier, jag skriver jättemycket på min Facebook och min sida och är väldigt bra på att uttrycka mig, men jag är inte bra på att stava såna här grejer. Jag kör ju bara känslomässigt, skriver jag. Och så att för mig var det ganska overkligt då, men det slutade med att jag var på möten på lite olika bokförlag och kände mer och mer att jag kanske har en bok i mig. För de sa så här, men gud, alltså, då satt och grät, vissa torkade tårarna och det är bättre om mitt liv och min organisation. Och så att det slutade med att jag valde ett bokförlag som kändes bra. De lyssnade på mig och mina behov. Och sen så bara körde vi. Det gick ganska bra. Det var en resa. Alltså det blir ju väldigt terapeutiskt att skriva en självbiografi. Att gå igenom sitt liv och komma ihåg framförallt. Men jag gjorde faktiskt det och den vart väldigt bra.
Ja, verkligen. Och du fick ju faktiskt också ett pris för det.
Ja, jag vann ju Adlibris-priset för bästa facklitterära bok. Alltså en självbiografi. Så att det var jättehäftigt att få den äran. Och det menar, jag kommer ihåg när boken kom ut. Liksom, då var det så här, men gud, vad ska folk tycka och tänka? Jag menar, det är väldigt naken i min bok. Jag är väldigt ärlig och väldigt sårbar. Mycket sorg och mycket roliga grejer som jag gjort. Och mycket hemskheter. Så att, men den gick upp på ettan där och låg flera veckor på ettan. Det är jättehäftigt. Så att den gick bra där boken, så att nu vart jag ju lite sugen på att göra en till.
Och det ska du göra?
Ja, det hoppas jag. Jag ska möta bokförlaget nästa vecka, så vi får se.
Spännande.
Ja.
Du, om du lite kort bara skulle beskriva, så vad är den här boken mer än bara Tunnelbanenettan? Men vem är Tunnelbanenettan eller Jeanette Höglund egentligen?
Ja, det är faktiskt så mycket mer än bara en vakt liksom. Och jag har ju mycket känslor, så att jag är väldigt så här, jag är ganska omhändertagande person i sig liksom, och vill hjälpa alla. Så att jag är den som inte bara går förbi en tant som behöver gå på övergångsstället liksom, utan jag hjälper henne över. Och jag har mycket i mitt register liksom. Så att jag är en väldigt öppen, känslig, sårbar, varm, omhändertagande, ibland lite vad heter det när man är hypokondrisk människa. Så att jag är väldigt bred i mitt register liksom. Så att jag är mycket. Det är väldigt mycket. Jag är en sån människa som tar plats i ett rum. Ibland, jag vill inte ta plats i ett rum. Om jag kommer in på ett ställe så är det många som samlas runt mig och pratar. Och jag gillar inte det egentligen, för jag är ganska så här, jag är faktiskt ganska blyg, kan man inte tro. När jag tar på mig den här rollen att jobba i soppköket eller föreläsa, då är inte jag blyg, då tar jag plats. Men jag är egentligen, när jag kliver av den rollen, tycker att det är jobbigt att synas och höras. Jag stänger gärna in mig lite grann och är själv, mina katter hemma och min hund liksom. Men jag tar plats. Och det är inte alltid bra liksom, att göra det. Men när man är ute på ett ställe så sitter folk runt om och ska prata med mig och komma fram. Och det är lite jobbigt, men samtidigt klart att det är väldigt smickrande. Så att jag tar mycket plats, gör jag.
Det är bra, det får du gärna göra i den här podden också.
Ja, men jag gör det.
Jo, för att jag tänker ju också att vara människan, Jeanette Höglund, med allt det du har fått uppleva och se och vara med om, och inte minst det här, jag läste att du, det var 4 grabbar som hade försökt våldta dig vid något tillfälle.
När jag var 16 år, ja, precis. Det började som min bok också väldigt starkt. Att jag var i Stockholm liksom, med min kompis, vi skulle läsa på hennes syster, det var häftigt att komma till Stockholm, en stor stad liksom. Och så kliver in 4 grabbar i en fullsatt tunnelbanevagn. Och de ställde sig med mig, för jag var ju söt, blond, liten tjej liksom så här. Och de bara ställde sig nära mig och bara, du ska med på fest typ. Och jag bara, nej det ska jag inte. De bara, jo. Så bara drog de ut mig på perrongen. Jag slet ju för mitt liv och bara komma loss. Och min kompis står och håller upp tunnelbanedörrarna, för då kan inte tåget köra. Men ingen gör någonting. Alltså folk sitter fullt i vagnen och alla är lite halvfulla, det är lördagkväll. Och ingen hoppar ens, det är inte ens en kille hjälper mig. De bara sitter och tittar. Så att jag bara kände, vad är det som händer? Folk gör ingenting här. Och jag höll på att bli våldtagen. Byxorna var nere på knäna liksom. Men jag halvsparkar mig loss, fotbollstjej som jag är, starka ben, och springer in i vagnen med byxorna neddragna och sätter mig där liksom. Och då tänkte jag där och då att jag kommer aldrig bli en sån som bara tittar på. Och det vart det inte heller. Så att det var den största förändringen, och jag fick se hur människor kan vara. Man vill gärna se men inte göra någonting liksom. Vågar, rädd att någon polis ska föra dem och sitta i en rättegång. Folk har så mycket rädslor. Men de vill gärna se.
Ja, alltså jag tänker även på sådana här tragiska händelser som självmord nere vid tunnelbanan och så, när folk ska dra fram mobiler och filma istället för att gå fram och hjälpa.
Ja, massor. Jag har sett det och det är hemskt.
Du, vi tar oss ifrån din självbiografi och boken till år 2016 som då är året då idén till Vid din sida föddes.
Mm.
Och den räknas ju faktiskt idag som en av de största folkrörelserna i Sverige med en Facebook-sida som har över 130 000 följare och når ut till över 1 miljon människor varje månad.
Häftigt, eller hur?
Ja, fruktansvärt häftigt.
Men det var också året som min mamma dog, väldigt ung och dog väldigt plötsligt. Och jag bor i Stockholm, hon bor i Hudiksvall, så att jag har varit väldigt så här, det hände bara så där liksom. Hon ringde upp mig och sa, jag är på väg till sjukhus för att jag har lite tryck över bröstet. Och jag bara, men gud mamma, hur mår du? För jag hade väldigt nära kontakt, mamma och jag. 5 gånger om dagen pratade vi i telefonen liksom. Och idag kan jag prata om det utan att börja gråta liksom, men det kunde jag inte innan. Och hon bara, nej men jag ringer dig sen. Hon ringde aldrig. Så att, jag fick aldrig prata med henne mer. Fick aldrig säga hej då. Och helt plötsligt var det en kille. För jag skrev att, ilska. Jag bara, ja då, kan någon köra mig till Hudiksvall? Alltså jag behövde panik, jag kan köra själv. Så det kom en kille från ingenstans och bara, jag kör dig. Han hämtade mig med katterna, körde mig hela vägen till Hudiksvall, höll min hand. Jag kände inte ens honom. Men det visade sig att han kände min syster och hennes man. Så jag kom till Hudiksvall och jag hann ju inte fram i tid såklart. Men där och då kände jag sig, jag kommer inte orka att köra igång Vid din sida. Fortsätta, jag hade just börjat med det. Och jag kände, jag kommer aldrig palla, för mamma var mitt liv, hon var mitt allt, min luft, min, alltså allt. Och så dog hon bara. Jag tänkte, hur sjutton ska jag orka mitt liv? Men så tänkte jag så här, jag känner min mamma, hon bara, Jeanette, nu jäklar, alltså du ska inte hålla på och falla ihop och bara liksom inte resa upp, utan du vet var du kommer ifrån, vilken form du stöpt i, det bara resa upp. Så att där fick jag också styrkan från min mamma. Och när jag kom till soppköket efter att jag hade dött, så alla äldre bara kom fram och kramade om mig, så att det var sån kärlek. Så i och med att mammas bortgång kom så blev jag väldigt stark. Så det var väldigt fint ändå. Så det jag gör nu är ju för att hon är med mig hela tiden.
Mm. Ja, det är starkt.
Ja.
Och stark och en vinnarskalle, det får man nog lov att säga,
ja,
att det är.
Ja.
På grund av att det har ju inte bara varit en solskensresa hela vägen.
Inte. Nej, verkligen inte.
Nej, för när jag satt och läste om dig här så kom jag på något snubblande tråkigt. Och det var att 2023, det blev ett turbulent år för er verksamhet som slutade med ett fängelsestraff.
Det var inte ens det första, utan jag har även blivit drevad på grund av att vi skulle varit liksom politiska och ha ett parti som är samröre med oss, och det stämmer ju inte heller, vi är helt opolitiska liksom. Och det var också ett drev som var en hetsjakt på mig nästan, där jag fick skaffa skydd liksom. Det var väldigt obehagligt, och då när det går över tänker man så, åh skönt, alltså, nu är det över, det har varit ännu större och starkare och massa kärlek från folket. Men det var också en smäll att jag ramlade ner och ska ta mig upp, och innan dess var det också 2 människor som försökte kapa organisationen, och när jag tog mig upp i det liksom, så det har alltid varit motgångar. Med den här sista smällen, med att bli lurad av en människa som man såg upp till, som en mentor, som nästan en mammafigur, att ha bedragit hela organisationen i 2 års tid och gjort mig så sårad. Så där kände jag att det här kommer jag aldrig greja. Jag kommer aldrig greja den här smällen.
Men det har du gjort.
Det gjorde jag med den kärlek jag har runt om mig. Från fantastiska människor i organisationen som har lyft mig, stått kvar som en mur runt mig. Mina närmaste, mina anhöriga och svenska folket framförallt, som har trott på en liksom, och stöttat mig här. Så jag är så tacksam. Och det har blivit ännu bättre och ännu större nu. För nu fick hon faktiskt ett straff. Och pengarna kom tillbaka.
Mm. De är på plats.
De är på plats. Karma tog kärringen ända in i finkan.
Mm.
Och jag kan äntligen vakna upp en dag och inte ha en klump i magen. För då hade jag 2,5 år att känna att usch, att inte få berätta. För det här var ju under utredning. Det var ju locket på. Att inte få berätta för sina nära, inte få berätta för sina i organisationen. Att verkligen ha munkavel och att gå med den jobbiga grejen i så lång tid. Det gör mycket skada i din kropp. Alltså jag hade otrolig inre stress. Fick käka lugnande emellanåt. Jag hade magkatarr deluxe. Och alltid ångest att sova och vakna upp och känna, hur ska jag kunna ha mitt pokerface? Att ställa fram mitt pokerface liksom. Och bara vara glad och, som jag alltid är. Glad och skratta mycket. När man vet att det ligger en sån sorglig grej och trycker. Så när det var rättegång så kände jag, jag kommer inte klara av att se henne. Alltså hur ska jag kunna se henne efter allt hon har gjort mot organisationen. Men precis 1 skulle vi in och vittna. Jag skulle vittna då. Så 12:45 så var det som att, eller 10:00, att någon vred om en knapp i mig och tänkte och sa så här till mig. Jeanette, se det här som att det är i tunnelbanan, du ska in och vittna eller vara målsägare för alla gangsters du har tagit och sätta dit dem. kliv in, gör din grej. Och jag gick in med sån styrka och de satt bakom i åskådarstolarna. Så att jag kände deras kärlek, jag kände deras händer på mina axlar och alla som jag stod med nära, min mamma, alla stod runt mig. Och jag bara, vuff, jag var inte ens darrig på rösten. Och jag tittade på henne och tittade bara ner i bänken. Och jag var väldigt, och då sa de så här att ja men du liksom... Då får jag börja med att säga liksom att om man får säga att man inte kan svara på frågor så här, men jag bara, jag svarar på allt. Jag har verkligen här för att säga sanningen liksom. Så när jag klev av, när det var klart, då tänkte jag så här, nu är det över. Det här 2,5 års väntan. Jag fick säga vad jag kände och tyckte och sätta mig där. Och det första jag hände när jag satte mig ner på stolen bakom där när man har vittnat klart, det var att en av hennes för detta bekanta som har vänt henne ryggen såklart efter allt det här, la handen om mig och sa, gud vad bra det var, nu får hon. Och jag kände sån styrka där och då att, liksom, att nu fick jag upprättelse. Mm. Och jag tänkte så här, vad än straffet blir så fick jag säga vad jag kände. Och straffet blev ju bra.
Mm.
Så att det kändes skönt.
Och det viktigaste av allt, pengarna kom till sig
ja,
detta.
Ja, verkligen. Till alla givare som har gett pengar, som har gett det till oss för att vi ska ge till våra äldre. Och hon tog dem. Alltså att hon ens kunde leva med sig själv. Att gå på Grand Hotel och käka fint och betala biljetter till Ellegalan och allt vad hon har gjort. Liksom. Och betala taxiresor för de pengarna jag har slitit för att få in till organisationen.
Mm.
Men nu kom de tillbaka.
Ja, det är underbart.
Mm. Det har varit ett bra slut. Systemet fungerade bra den här gången. Så jag är jätteglad. Mm.
Men för dig personligen så innebar ju det också att du tackade nej till Svenska Hjältar.
Ja, jag fick ju tacka nej till det för att... När man var då nominerad och gick vidare och skulle träffa juryn och allt här, då ska man visa bokföringar och grejer. Och vi kunde inte vi göra, för den har hon fuckat upp totalt. Vi kan inte komma upp med sån trasig stort hål i våran bokföring. Så att jag fick tacka nej och säga tyvärr, jag kan inte på grund av omständigheter. Jag sa inte vad. Och det var ju väldigt tråkigt, hon förstörde så mycket för mig. Så att, men samtidigt för mig är det inte viktigt att stå på en scen och ta emot ett pris. Jag har fått så mycket kärlek av svenska folket ändå. Vår organisation har fått så mycket kärlek. Så att ett pris gör varken från eller till. Men det hade varit roligt att få komma dit och få se det här stora, häftiga och stå på scenen och så här, såklart.
Mm. Mm. Det är så här att vi har någon gemensam bekant tror jag, för att Glenn Hussein är en väldigt god vän till mig.
Ja.
Och även hans fru Camilla.
Ja, men precis.
Och hon vet jag i alla fall på något sätt har varit involverad, eller om hon är det vet jag inte, men hon, på något sätt har hon också varit med.
Ja, alltså det varit ett bägge, alltså vi hade en gård i Göteborg, men vi fick stänga den här nu för att man kan säga att det finns mycket ensamma och fattiga, så här, men den utnyttjades inte på rätt sätt riktigt, för de som var där kanske inte var i riktigt samma behov av de som vi träffar nu. Så vi kände att det liksom, det vart inget bra, så att vi kan det bara på 3 dagar i veckan där. Och det blev liksom inte bra, så vi kände att nej, men vi satsar på punktinsatser istället. Så vi kommer inte bara lämna Göteborg sitt öde, utan även fast vi har fått stänga gården så kommer vi ändå hjälpa göteborgarna ändå. Liksom. De som behöver, utan som kommer, våra gäster där borta, kommer ju få den hjälp de behöver. Så att det är inte det, men vi kände att det måste finnas, det är lättare för att hinna med i verksamheten, att jag kan inte vara överallt. Jag hinner inte vara där ofta, för att jag skulle vilja vara där ofta. Så att då är det bättre att man har huvudgården här liksom, och sen att man gör punktinsatser om ute runt i Sverige.
Mm.
Så tyvärr stängde vi den, men Camilla och Glenn är fortfarande nära.
Ja, absolut. Underbara människor
det
också.
Ja, helt fantastiska. Stora hjärtan bägge två.
Absolut. Du, de här pensionärerna som ni hjälper, om jag har fattat det rätt, så kan de ansöka om en påse med mat för 1,000 spänn, eller vad är det?
Ja, alltså först det är så här, har man det riktigt jobbigt, då har vi sagt att då kan man mejla till oss och så får man då berätta vem man är och varför och hittar dit. Och så kollar vi upp kontoutdrag, det måste man alltid göra, för sitter någon med mycket pengar, det är bättre att ge pengar till de som inte har. Så kollar vi upp att allt ser bra ut, och ser det bra ut, då skickar vi, eller dåligt egentligen, men bra för oss att vi kan göra det här. Då skickar vi ut ett presentkort varje månad i slutet av månaden till den här pensionären på 1,000 kronor. Och kanske 1,000 kronor inte är mycket idag, men vi har frågat dem. Och när de säger att 1,000 kronor är jättemycket för dem, för de handlar ju ägg och smör och mjölk, och det hjälper dem jättemycket. Så 1,000 kronor, det har vi varje månad haft ganska lång tid nu. Och det blir en slant varje månad. Och sen nu till julen så får man ansöka om en julkasse också, och det är också 1,000 kronor. Och då får man också ansöka om det, och det har fått jättemånga ansökningar nu, så år blir nog rekord.
Mm.
Jag tror det blir 150 000 bara i julkassa. Liksom.
Oj,
mm.
Ja, det är ju sorgligt på ett sätt.
Ja, det är jättesorgligt.
Men
det,
fantastiskt att ni gör det här.
Ja, men det är så roligt att få se glädjen framförallt när man gör det. Att det är så tacksamt. Så det är det som gör att vi orkar.
Kommer ni att arrangera något julbord här nere nu då?
Alltså julafton infaller på en söndag. Och vi har ju stängt på gård och söndagar. Men vi har däremot soppköket. Så vi kommer, våra volontärer kommer stå, även jag, på julafton. Och ha jultomte, julklappsutdelning med en fin julklapp och ett presentkort på mat. Och sen liksom har vi även på nyårsafton en söndag också. Samma sak där. Kommer vi stå där. Så att, och vi kommer även fira lite jul här efter. När vi går in på måndagen där liksom. Så att det blir ingen som kommer bli glömd. Liksom. Allt kommer bli jättefint.
Underbart.
Mm. Och Lucia, ska vi inte prata om vad som kommer hända nu?
Nej, just det.
Då kommer vi ha Lucia med ett fantastiskt Lucia-tåg med jättefina som kommer sjunga. Gladys kommer vara Lucia, Gladys är Pilar. Gunilla Backman, ni vet hon som sjunger musikaler. Och Anna Stadling. Och så kören där. Så det kommer bli ett fantastiskt Lucia-tåg som inte de här vet om.
Anna Stadling var min gäst för inte så länge
sedan. Ja, vad roligt, vad fantastiskt.
Ja, hon är underbar. Mm. Verkligen. Mm. Du, jag har inte talat om för dig att det finns en signal som kan komma och den låter så här.
Och när Kjell Elvis Uppling skrivit fett kontrakt med Skara Bert.
Det var min poddpartner som gjorde sin stämma hörd och den innebär, förstår du, att det är 5 snabba till tunnelbanan detta.
Oh my god.
Har du fått det någon gång?
Nej.
Nej, då får du det nu.
Mm-hmm.
Är du redo då?
Jag är redo.
Ja. Den första lyder, vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
Var bäst bland de sämsta eller var sämst bland de
bästa?
Ja, då tar jag det andra.
Du är bäst bland de sämsta?
Nej, jag är sämst bland de bästa.
Du är sämst bland de bästa? Ja.
Jag vet inte så mycket plats där.
Nej, vad bra svar.
Jag är ödmjuk.
Mm. Nu kommer tvåan här. Parkeringsböter varje dag i en månad eller surströmming på tallriken varje dag i en månad?
Parkeringsböter. Jag betalar massor för att slippa bara lukten.
Ja. Kunna se in i framtiden eller kunna ändra på det förflutna?
Jag skulle nog faktiskt se in i framtiden. Då vet man vad man inte ska göra. Mm.
Mm-hmm. Kung i baren med Magnus Uggla eller främling på dansgolvet med Carola?
Främling på dansgolvet. Carola har vi alltid växt upp med. Fan, där sa jag. Jag älskar Carola. Ja.
Hon får den.
Ja.
Mm. Sjunga duett med Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson i Melodifestivalen?
Hellre Ulf Kristersson.
Mm-hmm. Vad hade ni sjungit då?
Ja, vad ska vi sjunga då? Så se på mig. Ah, vi ska sjunga Jan Johansens Se på mig.
Ja, du och Ulf Kristersson.
Ja.
Ja,
jag skulle lyfta upp honom så han kan se mig också. Jag dör.
Vilken syn.
Ja.
Ja, underbart. Du, nu är det så här nämligen att det är dags för dig att få presentera ditt låtval nummer 2 för dagen, som jag också är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och självklart varför.
Mm. När jag ska ha semester, jag ska ta ledigt för att verkligen andas ut och hämta energi, så åker jag upp till Norrland, till en stuga som min bästa kompis har. Och när jag passerar Färila så åker jag ungefär 45 minuter till. Och så kommer jag upp på en liten kulle, då är det där röda fina huset där. Och då brukar jag alltid slå på Benjamin Ingrosso, det stora röda huset heter det, va? Stora röda, jag tror det heter det. Den slår jag i alla fall alltid på. Med den låten och så svänger jag upp där och då mår jag som bäst.
Så Benjamin Ingrosso är med här?
Ja, alltså, han är med där också. Han är med i bakgrunden oftast.
Mm. Ja, då tycker jag vi kör den nu.
Ja.
Ser du det stora röda huset som bär på hela din dröm? Går du ner för långa trappan till bryggan, båten och sjön? Sommarns alla färger, de finns kvar i mig. Allting som jag ser nu vill jag visa dig. Känner du mormor brygger kaffe?
speglat dig. Jag lovar Torsby fjärden is a part of me. Aj, jag ser, nu ramlar du med cykeln rakt i nässlor som bränns. Vet du vad, livet kommer svida bra värre än nässlor känns. Skeva toner som blir till en melodi. Ta nu i och sjung ut allt du tänker och lev i din fantasi. Vi får fälla tårar, det är helt okej. Sommarns alla färger lämnar aldrig dig. Det stora röda huset är där du finner mig. Och allting som jag ser nu vill jag visa dig. Jag ser det nu, det stora röda huset.
Jag har nu en dröm att de här bokpengarna som kommer in ska bli till mitt röda hus som jag ska ha för att kunna ha det och åka till också. Så att man har någonting som man kan kanske bli gammal i. För jag vill inte bo i Stockholm när jag är pensionär. Utan jag ska nog bli där uppe då.
Mm. Det låter ju underbart.
Ja.
Är du en sån här naturmänniska?
Jag älskar havet, att få se havet. Och så älskar jag ha den utanför dörren. Naturen. Absolut.
Mm. Underbart. Nu ska vi se någonting här som kommer att bli ganska roligt, tror jag. Därför att jag inbillar mig att du är väl bekant med sagan om Snövit och de sju dvärgarna.
Absolut.
Mm. Där finns det ju sju karaktärer som heter Kloker, Toker, Trötter, Butter, Glader, Blyger och Prosit.
Ja.
Din uppgift här nu, den blir att placera ut människor som du har mött under din karriär och som här får passa in under respektive karaktär.
Aha.
Och då undrar jag, vem utav alla människor du känner i världen skulle kunna få bli Kloker?
Min bästa kompis Susanne.
Mm-hmm. Mm.
Hon är alltid, henne ringer alltid, jag behöver några kloka råd.
Susanne får den?
Ja.
Ja. Om vi tar oss ifrån Kloker och till dess raka motsats, det blir ju Toker.
Mm.
Vem får den då?
Får nog fan bli Glenn. Ja.
Ja. Glenn får Toker.
Ja.
Du, vi tar oss ifrån Glenn och Toker till en Trötter.
Ja, alltså Trötter. Det får nog bli husmo här på gården. Hon är alltid morgontrött, Linn. Hon alltid, innan hon vaknar så kaffe och grejer, då är hon Trötter.
Ja, hon får Trötter.
Ja.
Mm. Du, en som inte är lika rolig, det är ju Butter.
Ja.
Vem får den?
Ja, det får fan bli hon. Ja, häxan som kommer hamna i fängelse nu som har gjort det här mot oss, det får bli en Butterjävel alltså.
Ja. Hon får ta den.
Aha.
Du, vill lämna henne och så tar vi oss till dess raka motsats. Och det blir ju Glader.
Ja, men jag är jättemånga glada runt om mig. Glader, kan det vara jag då?
Jo, det tycker jag.
Ja, jag är alltid glad nu, jag mår så himla bra.
Mm. Ja, men det tycker jag.
Ja.
Blyger då?
Blyger är... ja, men det är också... Alltså jag måste ge den till Linn också, hon är jätteblyg också.
Mhm.
Jag har försökt forma henne bra nu, så hon börjar verkligen bli bra. Men hon är lite blyg fortfarande. Så Linn får ta den bollen också.
Det är husmor det?
Ja, ja. Husmor, lite blyg, försiktig.
Ja. Ja.
Det är en fin egenskap, men hon är lite för blyg ibland. Så jag brukar vara på henne lite.
Mm. Jag hoppas att inte hon får nästa karaktär som... Nej, kommer här. För det är Prosit.
Prosit. Det är ju faktiskt förkylningstiden nu. Corona och grejer.
Mm.
Nej, Rickard var den. Rickard, han jobbar också med mig här. Han är ofta förkyld.
Han får den.
Ja.
Ja. Du, vill ta den åttonde och sista här också. För det finns ju en till, och det är ju Snövit själv.
Ja.
Vem skulle det kunna vara då?
Snövit, den fina människan.
Mm.
Det får jag till min mamma som inte finns här.
Mm. Mm. Hon får bli den.
Ja.
Ja, det tycker jag var ett fint val. Ja, men det var väl inte så svårt. Jag tyckte du löste det ganska bra.
Ja, bra. Stackars Linn och Rickard. Ja, ja.
Ja, det fanns de som fick värre.
Ja.
Du, nu tänker jag ju också att vi ska givetvis fråga dig om du hade varit i min roll och haft den här podden och suttit precis som jag sitter med dig nu. Mm. Vem hade varit din favoritgäst då?
Benjamin. Nej, jag skojar bara. Det var faktiskt skämt. Jag gillar ju faktiskt Pernilla Wahlgren. Jag tycker hon är så jävla glad. Jag skulle vara jättekul att ha henne som gäst.
Mm.
Så Pernilla Wahlgren tycker jag är en väldigt fin och gullig person som tar sig tid med många. Men sen har jag ju även liksom, jag tycker om Carola. Spännande kvinna. Så jag skulle nog ha bägge samtidigt.
Mm, fast du får bara välja.
Nej, men då tar vi Pernilla.
Pernilla?
Mm.
Ja, det hade varit spännande.
Mm.
Ska jag ta det som ett tips?
Mm.
Ja, då ser man kan lyckas få tag på henne.
Mm, det tycker jag, hon är så härlig.
Ja. Du, om du skulle få ge ett tips här till alla i livet.
Mm.
Till lyssnarna. Mm. Vad skulle det vara?
Att stanna upp ibland, inte ha så bråttom. Och att våga gå fram till en människa som ser ensam ut. För att det kan betyda massor. Det kan vara så att den människan mår så pass dåligt att den är på väg att försöka ta sitt liv. Det har hänt mig att jag har verkligen stoppat någon. Att det kan vara någon som inte har pratat på någon på länge, som inte syns och hörs. Så finns man ju inte. Så att, att våga gå fram framförallt. Och inte vara så rädd att liksom ta plats. Utan verkligen gå fram och lägga en hand på axeln och säga, hur mår du? Kan jag göra någonting för dig? Det kostar ingenting att göra det. Det tar bara ett par minuter av din tid. Liksom. Så våga liksom, gå fram till människor och våga stanna upp ibland.
Låter klokt.
Mm.
Du, vad innebär då ordet livskvalitet för tunnelbanenätten?
Mm. Livskvalitet för mig är ju att få vara mina djur. Stänga in mig hemma och bara andas in och andas ut. Sen att få göra det jag gör. Jag lever ju nu i min dröm att få hjälpa dessa människor. Så att när jag åker upp till norr eller åker bort till söder eller är i Stockholm och gör, så är det ju livskvalitet. För jag hjälper ju människor med min organisation som har jobbigt. Så att jag kan ge dem ett livskvalitet faktiskt. Så att jag lever just nu i det.
Mm.
Allt jag gör är ju att livskvalitet just nu.
Mm. Mm, underbart. Du, om du nu skulle få plocka ut ditt bästa minne från din karriär, vad skulle det vara?
Ja, men jag har alltid ett minne. Det är när en kvinna satt på en perrongkant och skulle ta sitt liv. Folk stod runt hemma, alla och skrek så här, sluta så här, liksom, och verkligen, jag tänkte vad som händer där borta. Och då sitter en tjej där och ska precis hoppa ner i tunneln liksom, och ta liv av sig. Och jag hinner fram till henne och jag flyttar allihopa. Så bara sträcker fram min hand så här. Jag kommer aldrig glömma det. Och hon bara tittar på mig och tar den liksom. Så jag får upp henne. Så gick hon ställs på en bänk. Och jag satt och höll om henne i 2 timmar. Och hon grät och grät. Och sen kom polisen, men de lät oss prata i fred. Och sen sa jag, ska vi gå nu? Ska vi se till att du får komma upp och vila upp dig på psyket liksom? För där kan man få vila liksom. Hon bara ja. Och sen när jag tog med henne upp till polisbilen så tittade hon på mig och sa, tack för att du räddade mig.
Mm.
Och där satte det spår i mig. För jag såg att jag verkligen nådde henne. Jag nådde henne verkligen. Och jag brukar tänka så här, undrar vad hon gör idag, hoppas hon mår bra. Men jag sa till henne så här, du har försökt ta liv av det förut, säger du flera gånger. Ja, sa hon, jag försökte skära mig och hoppa, men det går inte. Liksom. Varför tror du inte det då, sa jag. Hon bara, jag vet inte. Men varför tror du inte att det går? För att det inte är meningen, sa hon. Exakt, sa jag. Du är inte klar. Du har mycket att ge, du är så ung. Så nu ska du ändra, liksom. Du måste börja leva. Så att hon liksom, jag nådde fram till henne, men jag glömmer aldrig den gången. För det var liksom så mycket folk där borta där hon var. Och hennes kläder var ihopvikta liksom, på sidan om. Så att hon var redan bestämt sig. Liksom. Så det glömmer jag aldrig.
Usch, ja, underbart att det slutade lyckligt i alla fall.
Absolut.
Verkligen. Du, det undrar jag ju lite grann här hur dina morgonrutiner ser ut. Även om du är lite låt så...
Fast jag är jävligt morgonpigg.
Du är det?
Ja. Då ska jag tala om för dig att jag brukar ställa klockan på 8.30. Kan ligga och dra mig och kolla igenom alla sociala medier och grejer. Så går jag upp, så går jag rakt in i köket. Öppnar min så här, tunna jag har där med kalldryck. Det är min kaffe. Det tar jag allting i en sån här näring. En sån här... En latitude eller whatever. Bara det är näringsdryck. Eller näringsdryck heter bara äldre. Men en, vad säger man? En koffein.
Energidryck.
Energidryck, ja. Man ska inte dricka det. Det är inte bra. Men jag har en sån. Varje dag, en om dagen tar jag. Och då dricker jag den. Och så tar jag mina vitaminer på morgonen. Sätter mig vid köksbordet. Fram med sminkväskan. Jag duschar alltid på kvällen när jag lägger mig. För jag vill liksom lägga mig ren. Och så vaknar jag upp så här liksom. Och sen så kammar håret och sminkar mig när jag sitter där. Och så står alla katter på bordet och de vill ha mat, så då ger de frukost. Och sen så, det tar ungefär en timme för mig att bli ordninggjord. Sen drar jag med bilen till gården om jag inte ska åka ut i landet och göra annat. Då.
Mm. Och det jag fiskade efter, det var egentligen om kaffe var viktigt.
Nej,
för
det är inte viktigt. Men det här är koffein.
Ja.
Så jag måste ha någon slags koffein, tror jag.
Mm. Ja. Det var nämligen så att jag tänkte att jag ska få be och bidra med någonting till dina morgonrutiner.
Mm. Mm.
Och det är en kaffemugg, det kan ju i och för sig lika väl vara en temugg. Men
ja,
två,
te.
Mm. Ja, två låtar och en kändis och givetvis ditt namn ingraverat här på baksidan. Thank som jag fint. Tänker att du ska ha som ett fint och trevligt minne ja. Ifrån den här stunden.
Ja, men vad roligt. Jag ska vara på gården också. Här är varje dag.
Ja.
Jättefin. Tack.
Du, det är jag som ska säga tack för en fantastiskt trevlig poddstund här med dig idag. Det var...
Nej, jag tycker det har varit en bra samtal här. Då.
Mm.
Jättetrevligt.
Mm. Mm. Ska vi avsluta med en fråga här också, kanske om det är någonting som du är aktuell med? Kanske en ny bok?
Kanske tv-program.
Jaha. Nu fiskar vi, nu slänger vi spöet här så ser vi om det nappar.
Nej, man vet inte. Jag kanske dyker upp på någonting. Mm.
Jaha, spännande. Mm.
Kan jag inte avslöja.
Nej, munkavel.
Ja.
Pokerfacet är på.
Ja, ser du det?
Ja, men vi ska följa dig med spänning mm. såklart. Och naturligtvis så får vi ju rekommendera folk att köpa din bok. Och var gör man det någonstans då?
Ja, men det kan man göra där alla böcker säljs och på nätet. Det finns faktiskt överallt.
Mm. Mm. Och med det så får vi säga tack för idag och till er kära lyssnare så hoppas jag ju självklart att ni finns med nästa gång och vem som sitter framför mig då, det återstår ännu att se. Men tills dess får ni ha det så gott där ute allihopa. Hej då!
Hej då!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.